Har Trumps tullar satt punkt för globaliseringen? Det talas om dåliga tider, men kan det komma något gott ur den nya världsordningen? Det här är Filosofiska rummet om tullarnas tid och globaliseringens slut. Och här i Filosofiska rummet finns Lars Magnusson som är ekonomihistoriker som har skrivit om globaliseringen bland annat. Och Lisa Delmut som är statsvetare och expert på internationella relationer. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tackar.
Och välkomna alla lyssnare. När USAs president Trump halade fram en lång lista på höga tullar mot andra länder i april, då gick det en chock genom stora delar av världen.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense.
Det som Trump kallade en ekonomisk självständighetsdeklaration för USA möttes av svarta rubriker och röda börssiffror. Är det slutet för globaliseringens växande väv av handel, kommunikation och resande? Vad säger ni? Är globaliseringen officiellt över nu med Trumps tullar, Lisa?
Det tror jag inte. Alltså först och främst så tror jag att vi ska komma ihåg att det fortfarande är en öppen fråga var tullarna exakt leder till. Sen ska vi också tänka på att en enda person inte kan förändra hela världen, globaliseringen. Alltså det vill säga integrationen av global migration, kapital och handelsflöden är ett väldigt komplext ämne. Och vi har redan sedan finanskrisen 2008 sett en avmattning av globalisering, och särskilt sedan 2017. Så det tyder ju mycket på att vi redan har sett en avmattning av den här integreringen innan. Men jag skulle inte säga att det definitivt är över nu, eftersom många handelsflöden fortfarande går obehindrade.
Mm. Lars, vad säger du?
Nej, men jag delar Lisas uppfattning fullständigt. Det är klart, jag kan tro att det här blir ett hack i en kurva. Men det som vi hörde nyss, så har den inledts tidigare. Vi ska inte glömma bort att vi hade en pandemi för 5 år sedan, som inleddes för 5 år sedan, som i ännu högre grad stängde av flödena. Så att, och vi har inte återhämtat oss sedan dess. Så att nej, det är inte slut.
Ni verkar ändå vara överens om att det har skett en inbromsning av globaliseringen under ett antal år. Och om vi då ska prata om vad det är för förändring som vi ser nu, så är ju frågan då, vad har den här globaliseringen stått för? Vi har ju levt i globaliseringens tid de senaste decennierna, och ofta är det många saker som nämns när man ska beskriva vad globalisering är för något. Det är internationell handel, en nyliberal ideologi är det en del som menar att globaliseringen är, en gränslös värld där kultur inte är bundet till en plats, internet, kommunikationer som krymper världen. Hur skulle ni beskriva vad globalisering är?
Alltså i ekonomisk forskning så skulle man helt enkelt säga att globaliseringen är integrationen av global migration, kapital och handelsflöden. Men det finns så mycket mer i det begreppet. Jag tycker det är intressant att tala om globalisering som något som innehåller någonting gränslöst. Det är inte enbart handel och kapital och människor som överskrider gränser, utan det är också någonting som genomsyr hela vårt liv. Det sättet som vi tänker, som vi känner och som vi konsumerar varor, det vi äter. Så det finns ju den där tanken kring gränslöshet i globaliseringen. Sen finns det ju mer systematiska grepp också om globaliseringsbegreppet. Till exempel sedan 1800-talets handelsteorier med David Ricardo om komparativa fördelar och sådär.
Globalisering är ett ganska besvärligt ord, precis som vi säger här. Det är ganska svävande. Olika människor lägger in olika saker i ordet globalisering. Det där du beskrev nyss, det var väl kanske de mest hårdföra globaliseringsförespråkarna som vi pratar om. De brukar ibland kallas för superglobalister eller liknande. Och de finns naturligtvis, men de var inte dominerade. Däremot har det en tanke om fri, någorlunda fri handel, ökat samarbete mellan länder och regioner och så vidare, till godo för alla. Det har varit någon sorts common sense fundering. Sen finns det olika schatteringar där.
Ofta när vi tänker på globalisering så tänker vi på det som sker i vår egen tid. Men det här är ju, beroende på vad man kallar globalisering, något som har mycket längre historiska rötter. Kan man tala om globalisering liksom så långt bak i historien som greker, vikingar, fenicier, människor som har handlat över stora avstånd över världshaven?
Det är snarare en långväga handel, skulle jag säga, som skiljer sig väldigt mycket från den globaliseringen som vi har idag, där hela världen är sammanflätat med kommunikationsnätverk och globala värdekedjor. Där globaliseringen verkligen genomsyr våra samhällen och hur vi lever och tänker. Det är liksom en annan karaktär, en annan bakgrund, en annan värld där handeln sker. Men grundtanken att det är någonting djupt mänskligt att handla med varandra och att man antar att alla kan göra ett fritt val i hur man vill handla med varandra. Jag tror att den tanken har funnits väldigt tidigt i historien, men även den har ändrat karaktär, tycker jag. För att man ser ju att den synen på handel, där man antar att man har likvärdiga parter som ingår i handel och alla vinner på det, den stämmer inte riktigt, eftersom vi de facto ser en maktobalans och där det finns många som inte kan göra ett fritt val i hur de ingår i handeln och kanske förlora på frihandel. Det ligger någonting i ordet frihet i frihandel som är liksom djupt problematiskt.
Hur då?
Jag tror att det är viktigt att se på globaliseringen inte enbart som ett fenomen där aktörer gör ett fritt val och att alla vinner på det, även om man kan ha olika utgångspunkter. Utan det är snarare så att handel också cementerar maktobalanser. Men när vi tänker till exempel på råvarufällan. Man kan bli fastlåst eftersom man exporterar råvaror på ofta dåliga villkor. Det sammanfaller ofta med autokratiskt styre och korruption. Och därför kan det förhindra att vissa stater och sociala grupper verkligen vinner på globaliseringen.
För frihandeln är ju också en sån här stark idé som finns med i globaliseringen. Och det är ju inte heller en ny idé eller tanke, Lars.
Sen 1800-talet kan vi nog tala om globalisering. Då började det här med frihandel och sånt ta fart. Man införde gemensamma valutor, eller guldmyntfoten helt enkelt, som grundläggande för handel och samarbete mellan länder. Man öppnade upp handel. Man öppnade upp också mer kapitalinvesteringar bredare. Så att det var en period av ökad intensitet i internationella handels- och ekonomiska relationer.
Vad är det som gör att vår tids globalisering slår igenom på 80-talet?
Jag skulle säga att den globaliseringen verkligen slår igenom efter kalla krigets slut, efter 90-talet. Det frigör utrymme och resurser för mer frihandel, och det fanns ju då enbart ett stort maktcentra, USA, som rent ideologiskt stod för frihandel och verkligen främjade frihandel. Och det färgade av sig mycket till hela världen. Man hade ju också den här grundtanken att man kunde främja demokratin och ett liberalt synsätt på världen när man integrerar världen i frihandeln. Och jag tror att det har gjort att vi har sett den hyperglobaliseringen under 90- och 2000-talet. Sen har ju tullar till exempel tagits bort mer och mer redan efter andra världskriget. Och vi har också sett en ökad handelsintegration redan efter andra världskriget med de stora multilaterala institutionerna såsom Världshandelsorganisationen också, som står för frihandel. Men hyperglobaliseringen kommer verkligen efter kalla krigets slut, då fram till ungefär finanskrisen 2007-2008.
Jag tror man måste, som sagt så här, man måste betona USAs roll i det här. Och det vill ju också göra att det blir lite chockartat när man plötsligt USA vänder på kappan och verkar stå för helt andra saker. Därför att USA var efter 1945 den verkligen den stora supermakten, både ekonomiskt, politiskt, försvarsmässigt eller militärmässigt överhuvudtaget. Och den här typen av politik man förde då, öppna marknader, införa vissa institutioner på internationell nivå som skulle främja handel och kapitalrörelser. Det var både så att det främjade någon sorts allmänintresse, kan man tycka. Men det var ju också egoistiska syften bakom det här från USAs sida.
Nämligen.
Man ansåg att det var en win-win-situation för dem, att om det går bra för resten av världen och man öppnar upp det här, så kommer det att gynna USA också. Och därför så främjade man det här, men det var ju alltid lite grann på deras villkor. Man kan säga så här, att den här så kallade Bretton Woods-överenskommelsen som gjordes 1944, som skapade det här med att dollarn skulle vara centrum i världsekonomin, så att säga. Det var ju naturligtvis viktigt, och där var ju USA ganska njugga samtidigt. Man gjorde massa grejer som gynnade USA i första hand. Medan däremot Europa och till exempel den stora ekonomen John Maynard Keynes i Storbritannien, han förespråkade ju ännu mer av öppenhet och mer internationellt samarbete. Men det ville inte USA, utan man ville behålla kontrollen med dollarn väldigt starkt. Men det stora viktiga saker man faktiskt i USA gjorde, tror jag, var de här så kallade GATT-rundorna som man har talat om sen, som inleddes sedan på 40-talet och framåt. För det handlade ju om då förhandlingar om att sänka tullsatser överlag med regioner och med länder. Och det där pågick ju med ganska full kraft fram till i början av 00-talet. Men sen gick det ganska mycket stå. Och sen 2007-2008 har ingenting hänt överhuvudtaget.
Varför är det så?
Ja, jag tror att det handlar om att globalisering är, som sagt, komplicerat. Det leder till ökad ekonomisk tillväxt och ökad ömsesidighet och sådana saker, positiva saker. Men det skapar också ökade klyftor. Det skapar också en känsla av att vissa känner sig som förlorare, andra känner sig som vinnare. Framförallt motsättningen mellan de utvecklade länderna och USA i spetsen har ju ökat kraftigt. Misstro, man är inte överens, man känner sig lurad och har liksom blivit implanterad. Så därför har de här diskussionerna gått i stå.
Den brittiske författaren David Goodhart myntade för snart 10 år sedan begreppen var som helstare och någonstansare för att karaktärisera människor i globaliseringen. Och var som helstarna, det var ju de som drog nytta av globaliseringen, som kunde känna sig hemma överallt i världen. Vad är det för människa som kommer med globaliseringen?
Man ska ju vara då rörlig, man ska hela tiden vara beredd på nya utmaningar, man ska vara flexibel. Det finns ju mycket olika teorier om det här, hur människan blir i det här moderna samhället som sociologer och andra har ju liksom homo economicus-varelsen som dyker upp på något sätt, som alltid är alert och alltid med. Sen finns det å andra sidan de människor som inte känner sig hemma i det här alls, som tycker att det blir rotlöst, det blir hemlöst, som tycker att det verkar pestartat och behöva kunna flytta på sig hela tiden och anpassa sig och vara på topp hela tiden. Det tilltalar en viss typ av personlighet uppenbarligen, men det tilltalar inte långt ifrån alla, och det är klart att de sista 20 årens politik i västvärlden, åtminstone, ja, överallt egentligen, visar ju det här, att de som de upplever sig som förlorare av globaliseringen sluter sig samman. Och vid den här nya typen av höger som växer fram framför våra ögon, inte minst i Europa då, de som röstar på den högern och känner sig med i det, är just de som känner sig ofta som förlorare i globaliseringen.
Det här är Filosofiska rummet om globaliseringens inbromsning med Lars Magnusson, som är ekonomihistoriker, och statsvetaren Lisa Delmuth. Förespråkarna för globaliseringen har länge varit tongivande. De som lyfter fram att frihandel och marknadsekonomi har lett till att världsfattigdomen har sjunkit och ökat välståndet. Men nu har motståndarna vunnit mark, främst från höger med krav på skydd av det egna landets industri, minskad invandring och stängda gränser. Mer tullar, protektionism och ekonomisk nationalism. Ja, det är flera begrepp som används nu för att beskriva den politiska omsvängningen då bort från globaliseringen. Protektionism, ekonomisk nationalism, ibland till och med merkantilism som ju var det som gällde för 300 år sedan. Vad ligger i de här synsätten på ekonomin och världen?
Protektionism innebär ju då att stater går sin egen väg kan man säga för att skydda den inhemska industrin eller ekonomin. Jag skulle vilja skilja mellan två olika aspekter till protektionismen. Det ena är ju då ett merkantilistiskt sätt att se på det som är som ser på handel som ett nollsumspel. Man vill främja den egna ekonomiska tillväxten. Här kommer ju till exempel också storleken av Trumps tullar in, alltså från 6% i snitt i efterkrigsvärlden till så mycket som 20% nu på EU och även högre till andra delar av världen. Det är liksom ett ganska unilateralt och aggressivt sätt att se på handelspolitiken. Men det finns också en mer positiv aspekt i protektionistisk politik. Och det är ju när man ser på protektionismen som ett sätt att främja utveckling. Utveckling genom handelshinder kan man kanske säga. Man skyddar liksom systemrelevanta industrier som jordbruk, som grön teknologi. Man försöker på ett planerat sätt och på ett demokratiskt förankrat sätt att skydda vissa sociala grupper. Som till exempel de någonstans eller de platsbundna människorna som bär stora kostnader i globaliseringen.
För nu pratas det ju väldigt mycket som att tullar och protektionism är någonting som alltid är dåligt. Det är nästan onaturligt. Men det kan vara rationellt.
Ja, det tycker jag. Alltså, den merkantilistiska aspekten, den innebär ju att man anser att människor har transaktionella relationer. Och det är ganska... det är ett aggressivt och inte konstruktivt sätt att hantera handelsrelationer. Men den här utvecklingsvarianten av ekonomisk nationalism, den bygger ju på tanken att det finns sociala grupper som behöver skyddas. Och det i sig kan också vara en av de stora lärdomarna som vi behöver dra från eran av hyperglobaliseringen och nu den stora backlash mot den i befolkningen. Givet att vissa sociala grupper har börjat att kritisera globaliseringen öppet och har börjat att rösta på extrema partier därefter och polariseringen i samhällen har ökat. Den här utvecklingsvarianten av protektionismen kan vara nyttigt att ha fördelar i den bemärkelsen.
Vad skulle du säga, Lars? Vad är liksom synsättet på människan och världen i de här där staten griper in och styr ekonomin och kanske då skyddar delar av det egna landets...
Nej, men jag kan väl anknyta till vad Lisa sa precis, det här med att skydda sin egen industri till exempel under uppbyggnadsfas ser vi ju tillbaks historien ända tillbaka till 1700-1800-talet. Så det är intressant också att en hel del personer som är ekonomer och filosofer som är kända som utrerade tydliga liberaler och som egentligen står för en liberal uppfattning i ekonomiska frågor och andra politiska frågor har ibland tyckt att man kan mycket väl tänka sig den här typen av vad man kallar för uppfostringstullar. Under 1800-talet var det så att Storbritannien var ju den ledande makten på samma sätt som USA har varit under 1900-talet. De var tidiga och först ute med industrialismen och industrialisering och så. Då kände många andra länder att man låg efter i loppet här. Skulle man liksom handla helt fritt med allting och låta avskaffa alla tullar, då skulle man ju få en situation där man blir helt utkonkurrerad av britterna. Så därför blev det legitimt även för liberaler som till exempel John Stuart Mill, som vi känner som en verklig superliberal figur. Han tyckte det var helt okej med uppfostringstullar.
Lars, inför det programmet med mig pratade, då pratade vi lite om de här vågrörelserna av frihandel kontra protektionism, att det går fram och tillbaka, och att man kan knyta det här då till tider av oro och tider av framtidstro. Hur då?
Jag tycker den här politiska situationen som vi pratade om tidigare under de sista 20 åren kanske, eller så, tyder ju på det här att under perioder av när man känner stark oro och så föder det tankar om mer om statens roll och staten ska vara styrande och det här med den andra så att säga blir farlig. Man ser liksom omvärlden mer som fiender än som vänner. Så att det här med oro och politik, också ekonomi, mer ekonomisk nationalism, hänger ihop. Så är vi oroliga, då blir vi mer benägna att prata om nationella lösningar.
Ser du samma sak, Lisa?
Ja, det skulle jag säga. Och jag skulle vilja ta upp att handeln och utsattheten för globalisering bland stora delar av befolkningen, bland medelklassen, inte bara någonstans som är platsbundna människor, utan också breda delar av medelklassen har ju spritt sig en viss oro kring vem som ska bära kostnaderna av globaliseringen. Så även sociala grupper, framförallt i västvärlden, som egentligen har vunnit på globaliseringen.
Vilka tänker du på då?
Börjar bli oroliga. Ja, till exempel delar av medelklassen, det är människor som jobbar i tillverkningsindustrin ofta, som har kontorsjobb till exempel, eller personer som arbetar i vården, småbönder, men även andra företag i jordbruket. Jag tror att oron är ganska spritt vem som ska bära kostnaderna av globaliseringen när vi ser en djup omstrukturering av dagens ekonomi och samhällen. Den oron är ganska, den verkar genomsy samhället, och den uttrycker sig i röstbeteende också. Alltså sedan ungefär mitten av 2000-talet har vi i USA och i Europa sett en framgång av högerextrema politiska partier och populismen som är baserad på idén att det finns då eliter som driver fram globaliseringen på ett sätt som innebär för stora kostnader för stora delar av samhället, för då det som populister anser vara det sanna samhället. Och jag tror att den trenden, den har medfört en djup polarisering av samhället som är ganska skadligt.
När antiglobaliseringsrörelsen kom fram på 90-talet, då var det ju en vänsterrörelse som Attack till exempel, som då protesterade mot vad de såg som problem med globaliseringen. Då ökade klyftor, orättvis handel, multinationella företag som bedriver rovdrift på människor och miljö. Men nu kommer de här protesterna snarare från höger. Hur kommer det sig att det har svängt?
Ja, det är en bra fråga. Det kan man undra. Men det är väl det här med som vi har pratat om, den här oron som vi talar om, som skapar såna här svängningar. Och ska man se det utifrån någon sorts enkla ekonomiska fakta, så är det klart att jag står i alla fall för uppfattningen att globaliseringen i den meningen har ju lett till jättestora framsteg ekonomiskt, socialt. Och det här med att Kina till exempel stiger från fattigdom till hyfsad levnadsstandard på 30 år är ju fantastiskt. Så att rent objektivt, om man får använda sånt ord, så är det klart att det här är varit på. Men det upplevs inte alltid så. Och vi människor har ju en viss tendens att...
Men alla har väl inte tjänat på globaliseringen?
Nej, men jag tror man ska skilja tjäna på. Nej, det är absolut. Det sa vi ju tidigare. Men det är också så att många känner att man inte riktigt har tjänat lika mycket som andra. Alltså den här känslan om att komma efter eller Sen så handlar det inte om absoluta siffror, utan det handlar om hur man väger sig själv eller jämför sig själv med andra hela tiden. Och går det ännu bättre för någon annan, så upplever man ju gärna det som att man har fått det sämre. Så oavsett om det har gått ganska bra och globaliseringen varit en positiv kraft, alla uppfattar inte så.
Alltså om jag får lägga till bara, så det är också där att förklaringen, alltså när man skiljer mellan var som helst och någonstans, det är liksom inte den enda, det är en förenklad förklaring för globaliseringskritiken. Alltså jag tror att oron att man kan förlora på globaliseringen, den finns nog hos många människor, även var som helst. Och det är ett paradox i statsvetenskaplig forskning. Men där ser vi också att det finns inte bara förklaringen i befolkningen, utan det finns också politiska krafter, politiska eliter som mobiliserar allmän opinion utifrån den oron som finns hos människor och som försöker att erbjuda förenklade lösningar. Så det finns, och det förklarar ju till en viss del att vi har sett en stor globaliseringskritik och protester och antisystemröstandet framförallt på högerkanten och mindre på vänsterkanten.
Det har funnits högerpartier som har velat plocka upp de här opinionerna, eller?
Precis. Alltså nu finns det ju populistiska politiker även på vänster. Men precis.
Det här är Filosofiska rummet om globaliseringens slut med Lars Magnusson, som är ekonomihistoriker, och statsvetaren Lisa Delmut. Vad kommer efter eran av globalisering? Vädrar antiglobaliseringsrörelsen morgonluft? En av frontfigurerna från vänster, författaren Naomi Klein, svarar nej. Vi ville aldrig stoppa handeln. Vi ville att den skulle vara rättvis och att inte företagen skulle diktera villkoren. Och det får vi inte med Trump, sa hon kort efter tullbeskedet.
We spent a ton of time back in the day actively correcting the record that we were not opposed to trade. We were opposed to corporate rule. Anybody who thinks that Trump represents an end to corporate rule and that it, you know, no, he is the fulfillment of it.
Tycker ni att det finns skäl för några av globaliseringens motståndare att glädjas nu när det bromsar in? Och vilka i så fall?
Ja, jag tror att många nog glädjer sig. Då tänker jag mest på politiskt. Så är det definitivt så att många känner att man vinner på de här tankarna. Och vi har partier i Europa som lever och gläds åt den här utvecklingen, och som gillar Trump också för övrigt. Så att det är klart att sen ekonomiskt, som Klein är inne på, är det mer osäkert. Därför att hon har ju en viss förmåga, tycker jag, i min uppfattning, att förenkla saker och ting väldigt mycket. Och det är klart att man kan säga att det här skulle här vara storföretagarnas stora chans och sådär. Det är mer tvetydigt, tycker jag. Egentligen kommer de också förlora. Det beror lite på var de befinner sig i ekonomin, vilka värdekedjor de är med i och så vidare. Och de vet ju inte riktigt nu om de kommer att vinna eller förlora. Det skapar oro hos dem också. Men däremot så finns det säkert individer som ju verkligen vill grabba tag i det här och vara med på att vinna. Jag tänker nu på sådana som Elon Musk och andra. Jag menar, det är ju inte helt ut till det blå att han då plötsligt blev så fruktansvärt politiskt intresserad. För han ser ju möjligheterna i det här.
Vad är de då för honom?
Ja, för honom är ju att kunna expandera då och bli inom ramen för en ny ekonomisk organisation, en ny sätt att ha en nationell ekonomi, att han ska kunna spela, och hans företag och hans förmögenhet ska kunna spela en större roll än tidigare. Så han hänger gärna på, men inte ens han kan ju faktiskt veta om han faktiskt kommer att vinna särskilt mycket på det här, eller om han kommer att förlora. Nu verkar det snarare som att han förlorar ganska mycket på att han hoppar på fel politisk häst.
Jag tycker nog inte att det finns något skäl att glädjas nu, varken från höger eller vänstersidan, eftersom vi ju ser att oförutsägbar tullpolitik med höga tullar medför en viss korruption och ge utrymme för stort inflytande av stora vinstintressen och stora företag som försöker liksom få en del av kakan. Och det som jag tror händer för stora delar av samhället är att vi kommer att se prisökningar och en större avmattning eller till och med nedgång av global handel, vilket medför att vi kommer att ha sämre resultat vad gäller fattigdomsbekämpningen och så vidare. Så jag tror att i stort så förlorar vi alla på den avmattningen av globaliseringen som vi ser. Men det återstår ju som sagt att se vilka effekter Trumps tullpolitik verkligen har.
Men om vi tar då Trump, han lovar ju att fabriker och jobb ska komma tillbaka till USA, migranter stoppas och deporteras. Så att de som är mot globaliseringen av just de här skälen, kan de glädjas nu?
Jag tror att det är just de som kommer att se stora prisökningar också och i framtiden kanske en mindre inflytande på politiken. Så de förlorar ju också. Det är kanske så att de tror att de vinner eftersom Trumps politik gör att de känner sig bekräftade i sin identifiering med nationen och den inhemska kulturen. Men rent ekonomiskt och utifrån ett demokratiskt perspektiv kommer de att förlora.
Men de andra globaliseringsmotståndarna, de som pratar om ökade klyftor och miljöförstörelse, finns det något för dem att hämta i det här?
Alltså jag tror att om vi ser i framtiden en smart industripolitik som är klimatsmart och så de förlitar sig på tullar och subventioner för att främja teknologier och förnybar energi, då tror jag absolut att klimatomställningen och energiomställningen kan gynnas på sån politik. Men det är oklart ännu om vi kommer att se en sådan industripolitik.
Men det djupt tragiska i det här, tycker jag, det är ju att även relevant kritik mot globalisering, det här med att det uppstår klyftor, vi har miljö, hela miljö- och klimatfrågan. Alla de som har med skäl invändningar mot en allt för fritt svävande globalisering, de hamnar ju i bakvattnet fullständigt. De kommer ju att få svårt att få företräde så länge Trump håller på och signalerar och brölar som han gör där borta i USA.
Varför det?
Ja, men man blir liksom ihopkopplad då. För då kommer man säga, ja men du är ju trumpist. Eller om man nu yttrar att man är kritisk till globalisering, då hamnar man väldigt lätt i den follan, eller blir placerad snarast i den follan. Och det är ju tragiskt, tycker jag. Det skulle behövas någon typ av upplyst inställning till det här med regleringar, tullar inklusive, men överhuvudtaget är regleringar. Man behöver reglera ibland ekonomin. Om den är helt fri, då finns det risk för att det händer en massa konstiga saker också.
Alltså, vad är lärdomarna av den här tiden med globalisering, menar du?
Det fanns en övertro på 90-talet och framåt på att marknaden fixar allt. Det var liksom en del av en ideologi som fördes fram och där man var väldigt godtrogen och inte såg problemen med till exempel den finansiella ekonomierna, om de lämnas helt öppna, om banker får göra precis som de vill, om man inte har ganska hårda regler som styr ekonomisk verksamhet, då får vi ju sånt här som börskrascher och annat som då leder till misstro och naturligtvis också ekonomisk nedgång och sådana saker.
För att formulera det lite i termer av en politisk agenda, så tror jag att det finns två stora lärdomar. Och det ena är ju att vi måste tänka på att få med alla sociala grupper när vi sammanlänkar våra samhällen på det viset som har skett under hyperglobaliseringen. Till exempel behöver vi fundera på hur vi kan använda oss av det teknologiska framsteget som vi ser nu för att kunna hjälpa vissa yrkesgrupper att bli mer produktiva, att skaffa bättre jobb och så vidare. Och det andra är ju att vi behöver en bättre regionalpolitik. Vi måste hjälpa de lokala samhällen och de regionala samhällen att anpassa sig till de snabba förändringar i världsekonomin som vi ser och till den osäkerheten som globaliseringen har medfört sig.
Tror ni att vi kommer få ett annat sätt att se på världen nu när globaliseringen bromsar in? Om man jämför då med till exempel Sverige på 70-talet när jag växte upp, då fanns det ju mycket mindre att välja på i affärerna. Avokado var lyx då, vardag idag. Det var en mycket större sak att åka utomlands. Världen var längre bort, men också mer särpräglad. Idag är det samma klädkedjor överallt, samma glassar. Kommer omvärlden komma längre bort och bli mer främmande för oss med den här utvecklingen, tror ni?
Vi börjar ju på det här samtalet med att säga att jag tror inte på att det här är en totalt avskaffande av globalisering vi ser, utan det kommer ju fortsätta. Så jag tror inte vi kommer komma tillbaks till 70-talet eller 60-talet. Det tror jag faktiskt inte. Utan folk kommer även i fortsättning att bejaka det här med att kunna resa och konsumera saker som inte precis odlas hemma på gården.
Och men blir det inte svårare?
Det är klart att det kan bli dyrare förstås och så vidare genom det här, men jag tror folk kommer ändå även i fortsättning att bejaka en sån utveckling. Men det är klart, om det här leder till en allmän ekonomisk nedgång, recession eller depression, då är det klart att vi kommer få se mindre kanske av sån extravagans med resor och sånt som vi har hade under en viss period.
Precis, jag håller helt med om det. Och sen har vi ju, till skillnad från 70-talet, är vi ju sammanlänkade via kommunikationsnätverk, via internet, på ett sätt som inte kommer att försvinna helt plötsligt. En sak möjligtvis som har förändrats, som jag tror att många upplever just nu, det är att vi ser allt mer informationsflöden om de här negativa nyheterna. Att vi rör oss mot en begränsning av samarbete, en global ekonomisk nedgång istället för en fördjupning av samarbete och framsteg.
Vad tänker du på för samarbete då?
Jag tänker till exempel på konstruktivt samarbete mellan stater, konstruktiva samtal, multilaterala institutioner som hjälper stater att hitta gemensamma lösningar. Det är FN, det är Världshandelsorganisationen, det är även en rad regionala organisationer som Europeiska unionen till exempel. Men även ett flertal andra organisationer som fokuserar specifikt på handel i hela världen. Som hjälper stater att hitta gemensamma lösningar. Och det finns liksom en viss berättelse just nu att det är stater som är i centrum av allt agerande. Att det är enstaka politiker till och med som Trump som styr världen och världsekonomin. Men jag tror att det finns mycket samarbete som man kanske inte alltid tar del av i dagens medielandskap. Så det är lätt att glömma bort i allt informationsflöde om de här negativa utvecklingarna.
Ja, men också där vi talat om det här med miljö och klimat. Man har velat samarbeta kring de här sakerna och hitta gemensamma lösningar. Tron på gemensamma lösningar och tron på samarbete får ju en definitiv knuff tillbaka. Till exempel nu när USA drar sig ur allting. Det här ökar ju motsättningarna, det ökar misstron och det är definitivt negativt. Man förlorar mycket mark som man skulle kunna använda istället för att stärka samarbete och hitta gemensamma lösningar. Men just nu ser det inte ut så tyvärr.
Om vi ska knyta ihop säcken nu i det här samtalet så... Vi började med reaktionerna på Trumps tullar och då var ju de omedelbara reaktionerna domedagsrubriker om att vi alla skulle bli fattigare. Och ni som har ägnat er forskning åt globalisering, internationella relationer och handel, sammanfattningsvis, hur ser ni på framtiden? Kan det komma något gott ur den här omsvängningen som vi ser nu?
Jag tror att vi kan hoppas på, om vi ser optimistiskt på framtiden, så tror jag att det finns stora möjligheter som nu öppnas upp att fundera på hur man kan främja fördjupat samarbete mellan stater och hur man kan sammanfläta våra ekonomier på ett sätt som får med alla och som effektivt kompenserar de som förlorar på globaliseringen. Och under en lång tid så har det ju skett en effektiv kompensering, men det bär inte längre och människorna är inte övertygade längre. Så här finns en stor möjlighet att använda sig av till exempel de nya teknologierna som nu finns, att försöka att stödja globaliseringskritikerna att göra handeln mer rättvis, både för sociala grupper men även mellan stater.
Jag håller förstås med dig, men å andra sidan så återigen för att gå tillbaka till Keynes, den stora ekonomen. Han sa ju att in the long run, i det långa loppet så håller jag helt med dig. Men in the long run we are all dead, sa ju han. Och vad han menar med det var ju det att i det kortsiktiga perspektivet så kanske det inte ser så ljust ut, tycker jag. Det är nog mer pessimist, kanske.
Men kan det komma något gott av det här också, även om den övergripande bilden är dyster, som du ser det?
Nej, jag tycker inte man kan säga det om de här grejerna som Trump och andra gör just nu. Det för inte något gott med sig. Det för snarare dåliga saker med sig. Och det kommer att försämra möjligheterna till att utveckla det här samarbetet som behövs för att världen ska må bättre. Det kommer att halka tillbaks under en viss period. Hur lång den är vet vi inte. Vi hoppas inte den blir så lång. Men jag ser inte riktigt ljuset i tunneln just nu.
Nu är vi framme vid Filosofiska rummets efterrätt, där gästerna, ni, bjussar på en upplevelse som har vidgat sinne och tanke. Vad har ni tagit med er, Lisa?
När jag har fritid, då gillar jag att gå på Fotografiska och på Moderna museet. Jag tänkte berätta om en installation som jag har sett på Moderna, som är en byggnad av logg av träd som byggdes då enligt konstnärens plan av personer som drabbats av psykisk ohälsa. Det är i sig en väldigt fin idé att föra ihop människor i konsten. Och jag tycker det är inspirerande eftersom det gör att man vill tala med andra om konst som man kanske inte behöver hålla med om varandra. Som man kan vara oensam, och det är en bra övning tycker jag i dagens mer polariserade samhället, där det är allt svårare att tala med varandra även om man har olika politiska åsikter.
Jag tänker på något som jag har sett på tv och som viss mån förstärker mitt nu mera då lite pessimistiska synsätt på både mänsklighet och samhälle. Jag tänker på en serie som jag tycker var helt fantastisk, som bygger på Hilary Mantel, den relativt nyligen avlidna brittiska författarinnan av historiska romaner. Och den här serien byggde på böcker som handlar om 1500-talets England. Det är ganska precis men ganska pessimistisk men otroligt lärorik serie som får mig att tänka väldigt mycket på hur vi är idag. Då tänker jag på den här typen av personer som verkar ha i uppsegling just nu av typ Elon Musk. Alltså människor med otrolig ego som den kungarna av England vid den här tidpunkten. Och hur de agerar och utan hänsyn till någonting ut i sina egna egon. Den typen av personlighet som jag tycker verkar komma tillbaks. Det skrämde mig.
Och det är Wolf Hall du tänker på?
Yes, det var det.
Stort tack! Filosofiska rummet om globaliseringens slut är slut. Ni har hört Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, och Lisa Delmut som är professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Filosofiska rummet är tillbaka om 2 veckor. Då handlar det om att tänka med trädgård. Ha det fint i våren, vi hörs då.